Amen. Vad roligt att få vara med här och tala Guds ord idag. Det här är ett sådant stort ämne. Valdemar, han hörde av sig för ett par veckor sedan och sa att det är lite kort varsel. Och det är det ibland när man faktiskt jobbar full fart och så ska predika. Men så kände jag att jag kan inte riktigt låta bli detta. Så jag sa, vi kör på detta. Och ni som inte lyssnade på Valdemars predikan för två veckor sedan som där han inledde det här temat, så tycker jag att det är klart lyssningsvärd halvtimme att liksom ta in lite bakgrunden till Paulus och hans kallelse och upplevelse. Så. Men vi kommer fläta ihop det lite grann med de bitarna här. Och nu har jag lite för små. Det var ju spännande. Jag ska ju titta på den texten, den enda jag har. Den blev liten. Men det ordnar sig. Ja, där har vi det om jag vänder mig om. Ja, jag får göra det om det blir lite jobbigt. Så lite grann återkoppling där. Så var vi med när Paulus, han andades ju hat. Men han fick en ganska dramatisk omvändelse. Och sen fick han den här vänteperioden. Vi vet ju ganska lite om vad sysslar med i de här alla åren som var fram till de kom till det här missionscentret Antiochia. Men det var ganska mycket. Och det som var lite underrubriken där var ju också att Gud använde vem han vill. Och en del som jag tyckte jag uppskattade i vad heter det, Valdemars bild där, för jag tyckte det blev så tydligt att Paulus var ju väldigt privilegierad genom vad han hade med sig i ryggsäcken. Han var romersk medborgare, han hade det på många sätt gott där i Tarsos. Han blir sänd till MIT eller Oxford. Nej, det var en annan farbror som var farisee och ledde den skolan. Men motsvarigheten hade varit ungefär det. Ett fint universitet. Och så går han och blir radikaliserad och blir i stort sett terrorist, Paulus. Börjar liksom förfölja de kristna och sätta dem i fängelse. Och man kan ju tänka, alltså det skulle kunna vara bland de farligaste människorna, de som både kan mycket och blir helt galna i huvudet. Det är de bland de farligaste människorna du kan träffa. Och sån var Paulus. Men Gud mötte med Paulus. Och kanske, vem vet, den här perioden som var däremellan. Alltså det kanske behövdes en del tid att programmera om den här Paulus från toppstudenten och terroristen till missionären, evangelisten, församlingsbyggaren. Det är möjligt att det kan vara så. Och nu ska vi röra oss lite grann och det blir några små liksom inhopp där. Vi backar lite igen där, Jonas. Och då ska vi liksom komma från Antiochia och så är det lite mot Jerusalem och så ska vi titta lite grann på det här. När Paulus sänds, det var där Valdemar slutade, och lite hans driv och kamp. Och hur kan vi förstå Paulus driv och kamp och vad kan det säga oss? Och det är, ja, jag ska försöka göra det hyfsat effektivt här och så vi hänger med. Men nu går vi in i sändningsläget här. Och kan hoppa ett där. Och det är ju i Apostlagärningarna 13. Och slå gärna upp, om man har en bibel framför sig så får ni gärna slå upp den. Och det är en ganska spännande text. Där liksom, vi kan hoppa ett steg till där. Liksom det är Guds sändande bekräftat av människor. Det tycker jag är en spännande del. Och så lever vi lite bakgrund där, vi hoppar ett steg till. Vad föregick det här sändandet? Jo, men det var ju att det står i slutet av kapitel 12 så står det. Och Guds ord hade framgång. Sen tycker jag, ibland så kan man ju tycka att det är så stort när man läser Apostlagärningarna. Men när man liksom kikar runt så här, flera utav församlingarna är ungefär som det här. Det är liksom inte flera tusen som möts i kyrkorna liksom på de här olika ställena. Något ställe var de 50, kanske 100, 150. Någonstans där, de här församlingarna vi läser om, de är ungefär som våran. De hade ungefär samma svårigheter och utmaningar. Så det tycker jag liksom man kan också ha med sig när man lyssnar. För det är lätt att tänka, det här är en helt annan verklighet än den vi har. Men så tänker jag att det finns också några principer som jag tror är inte förändras över tid. Det står, i församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare. Barnabas, Symeon som kallas Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul. De hade liksom några ledare som hade ansvar för vissa saker. Det fanns viss form av ordning. Och de hade Gud utrustat till att vara profeter och lärare. Sen hade de viss ordning, gissar jag, som de gjorde ibland. För det står att medan de en gång höll gudstjänst och fastade. Det var något de brukade göra. Men det öppnade upp för en möjlighet. Då sa den helige ande till dem: avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Och så sista versen som vi läser. Dessa båda som alltså sändes ut av den helige anden. Liksom, det är liksom en samverkan mellan Gud och människor som vill leva tillsammans med Gud. Som är ganska tydlig. De tjänade Gud och så fastade de. Och så säger de, liksom, de här har jag kallat, sa Gud. Avskilj dem nu. Gör det som de vet antagligen redan om det. Paulus och Barnabas visste antagligen om att de var på väg ut här. För det hade de upplevt i sitt hjärta. Jag har kallat dem, sa Gud. Men bekräfta det, ni som är ledare i den här kyrkan, i det här missions... Antiochia var ju ett missionscenter. Och kan vi säga att nu skickar vi er här. Det behöver inte bli lika dramatiskt kanske som för Paulus och Barnabas. Hoppas ni inte blir osams som de blev senare, utan att det går bra. Klara och Simon, ja, det går säkert alldeles utmärkt. Och sen så tänker jag, så bekräftar de det. De fastar och ber och så lägger de sina händer på dem och så skickar de iväg dem. Men när Paulus och Barnabas är på väg där och ska segla mot Cypern och så uppfattar de att ja, det är den helige ande som har skickat oss. Och det tänker jag är nog någonting som, om vi ska förstå sändningen i Paulus liv och kanske också i vårat liv, så tror jag det handlar ganska mycket, och det tror jag, det är en uppmuntran till oss var och en att försöka få syn på det som redan Gud gör. Det går inte att bekräfta något som Gud inte har gjort i en människas liv, utan det ska finnas något redan på insidan där. Så säger jag när man ber för en människa eller talar med en människa, så finns det någonting som säger jajamän, det här känner jag igen. Annars ska man nog ta det lite lugnt och varligt och vänta in lite grann. Och så agerar man på det som både Gud säger och som sägs inifrån människas eget hjärta. Och så blir det en sändning ut i det här fallet i mission. Och så hade de liksom att de gjorde det med fasta bön och handpåläggning. Och då, ja just det, den delen tog vi redan. Vi kan hoppa vidare. Och så finns det en nyckelpassage som jag kanske inte hade tänkt jättemycket på innan jag började förbereda detta, men som jag har kommit att gilla ganska mycket då här det sista. Eller själva bibelordet så är väl välkänt. Det är från Filipperbrevet 1:20. Då ska vi se här. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. För mig är livet Kristus. Och så skrapar jag lite grann på liksom de där orden. Liksom, det där är ett känt bibelord. Men jag tror att ska man förstå Paulus driv och kamp, det här är lite mer en närfotografering, så måste man förstå vad det är han... Jag tror han hade lite roligt när han skrev också emellanåt. Han har ju hans berättande. Ibland känns det helt omöjligt att fatta vad han menar. Men jag tror att här så leker han med två grekiska uttryck. Jag kan inte grekiska, bara enstaka ord så här. Tosen Christos versus Tosen Krestos. Och det här är ungefär, och vi hoppar vidare, det är ungefär som att säga för mig är livet Kristus. Eller så säger han, som de här då grekerna sa, det ska vara gött att leva. Och det är på ett sätt samma sak och på ett sätt hur mycket skillnad som helst. Var det liksom kommer ifrån. Så liksom ska man komma ihåg en nyckelpassage in i detta, så tror jag man ska förstå liksom det här när Paulus skojar lite med de här som han skriver till Filippos, eller till Filipperbrevet. Att liksom, och det är ju mycket glädjens brev, att livet är Kristus. Om man börjar i den änden så blir det gött att leva. Men ibland kan det också bli kamp och jobbiga saker, för det hade ju Paulus också i sitt liv. Men utgångspunkten är inte att det ska vara gött att leva. Det är inte det som skapar drivkraften i Paulus liv. Och ska vi förstå sen hans driv och kamp om en stund, så tror jag att man ska förstå tosen Kristos. Som ett uttryck. Och nu ska vi rulla vidare. Och på ganska kort tid här. Ja. Det är jättesvårt att begränsa sig i sånt här tema. Så jag tänker att jag ska bjuda på ett par flygfoton. Och sen så ska vi... Ja, nu kommer någon säga att det var inte ett ultraljud. Men det stod där när jag googlade på att det skulle vara ett ultraljud. Johan nickar att det kan stämma ändå. Ja. Tack. Det var det. Ja, tack. Ibland vet man ju inte hur man googlar, och så vet man inte vad man slänger in. Så man borde ju källkolla det lite. Men det här är två flygfoton. Den ena är en bild som vi snart kommer in på, som handlar om Paulus kompisar. Han hade ju en rätt mångfald av kompisar. Jag tror man kan förstå Paulus genom dem som han omgav sig med. Man kan tolka Paulus som en som var ganska... Ja, passar inte så kör jag väl själv då. Men han omgav sig med ganska mycket olika människor. Och det tycker jag, när vi liksom kommer till slutet så här, så tänker jag... Ibland kanske det kan vara lite svårt att identifiera sig med Paulus själv. För det känns lite stort ibland. Men man kanske kan identifiera sig med någon av hans polare. Och så tänka, ja just det. Här hittade de varandra i någonting som också betydde någonting för Guds rike. Det är det ena. Och sen tänker jag att man kan förstå Paulus genom de resor han gjorde. Han gjorde, jag tror han reste någonstans 1600 mil någonting. Liksom till båt och till fots och till, på lite andra sätt. Det är ganska mäktigt ändå på den tiden. Och som Valdemar inne, så var det ju att han fick ju liksom den här möjligheten att resa fritt i Romarriket. Det var inte så många som hade det. Så han hade ju en grym förberedelse genom både universitetet, terroristutbildningen och så det fria reskortet i hela Romarriket. Och några glimtar ska vi fånga därifrån, och så ska vi tillbaka till att förstå, det är kanske inte att förstå Paulus biologiska hjärta, men att förstå det som skapade hans driv och kamp, och så ska vi landa i vad är detta för dig och mig. Så vi rullar vidare där. Och jag får nog titta här lite grann här. Ja, men vi tar nästa, vi hoppar lite grann där. Man kan då läsa Paulus lite grann att... Så det kan vara ett lästips framåt. När man tittar på i apostlärningarna och breven, så skulle ni kunna titta på vad har han för kompisar. Den här är från de här studiebibelsidorna som Jonas Dagson gjorde. Kom ut för något år sedan. En, tycker jag, riktigt bra studiebibel om man vill ha lite intressant grafik. Bra julklappstips kanske för någon. Men då är det ju, då kan man ju se... Vad kan jag betyda för någon annan? Och så kan man sätta sig, man kan sätta sig både i Paulus situation och man kan sätta sig i någon av hans lärjungars situation och försöka sätta sig in där. Och så tar jag några exempel. Det finns ju många naturligtvis. Vi har liksom tröstens son som liksom sätter som tog Paulus in i gänget. Det var ju inte särskilt lätt kanske att ta in Paulus i gänget. Liksom, då kommer jag, här har jag en bra kille. Ja, på vilket sätt han är bra. Han har varit farisé, det är liksom superlag. Liksom, vi ska bli fria från lagen på något sätt och bli något annat. Han har jagat de kristna för att sätta dem i fängelse. Och nu kommer du här och säga att det här är en bra kille. Honom ska vi ha med i teamet. Det för mig liknar det ungefär, jag tror jag kan säga det, det är inte meningen att skoja, men jag känner en kille som bor ute i Timmerstala som heter Nisse, som satt på Kumlaanstalten många gånger. Och så kommer jag ihåg för massor av år sedan jag skulle vara med på ett läger och ha hand om på Sjöhaga, och så kom någon och sa, den här killen tror jag kan hjälpa till lite grann. Japp. Liksom, han har ganska mycket av de sakerna som verkligen inte är bra bakåt i livet, och så har suttit många år på Kumla, och så har jag 100 barn här, och så tar vi med Nisse. Jag tänker att det är lite åt det hållet. Nisse har betytt grymt mycket för många människor idag också. Men där tog liksom Barnabas tog med Paulus in här. Och han säger, han är bra. Det kan faktiskt vara, du kan vara en sån som kan bygga en brygga in och bygga förtroende för andra människor och få tjäna Gud. Sen har vi läkaren här liksom som tecknar ner mycket av det som vi ser i apostlatiden eller den tid som den heliga andes gärningar som boken lika gärna skulle kunna hända. Han skrev ju Lukas evangeliet och så skrev han apostlagärningarna. Det tog han ju reskompis. Kanske lite lättare att förstå. Kanske jobbiga med sig. Liksom ska, allting ska vara noggrant och ordentligt. Kanske när man tog med sig en läkare. Men man fick ju en väldigt bra beskrivning av vad som hände under den här tiden. Sen gillar jag den här storyn. Den är möjligtvis i nästa predikan. Valdemar får säga till om han tyckte att vi hoppade i förberett. Det fanns en, liksom den här förrymde slaven Onesimos som det står i, tror det är brevet till Filimon. Han liksom rymmer från sin slavägare. En slavägare som är kristen. Ibland så krockar ju grejerna lite i huvudet när vi flyttar oss i tiden. Och så rymmer han till Paulus och så kommer han till Paulus där. Den här slaven, han vill ju bara bli fri. Men Paulus sitter ju liksom fängslad där och så förmedlar han frihet till Onesimos och så säger han, och så kommer Onesimos till tro. Och så skriver Paulus det här brevet till Filimon och så säger han, liksom han är en broder precis som du och jag. Ge honom liksom en ny chans, låt det här liksom bli bra. Och det tänker jag att, tänka till och med, och ni ser liksom bara vilka olika typer av människor. Det är en läkare, en förrymd slav och det är en som ändå var rätt så stabil i Barnabas. Där som, och sen så har vi den här unge mannen som fostrades av sin liksom mormor och så fick ha Paulus som andlig pappa och blev ledare i flera församlingar. Vi känner honom som Timoteus. Ibland så fick Paulus så skrev till honom och sa, blås liv i den nådegåva som du har fått från Gud. Han misströstade lite grann. Var det inte Timoteus som också hade lite problem med sin mage emellanåt? Kanske var kämpigt att vara församlingsledare i bland annat Korint. Tänk vilket gäng. Och ibland tänker jag, och jag har faktiskt mött andra som också tänker, tänk om inte jag platsar in. Och tjäna Gud eller vara med på olika sätt. Ser vi det här gänget så tänker jag att ja, det borde gå att placera in allihopa av oss här faktiskt. Finns det plats för en förrymd slav, en läkare, en Barnabas och den som koordinerade i Paulus och den här som inte har ens fått växa upp med sin mamma. Då finns det plats för dig och mig i Guds sändning, i att få det här drivet och kanske också få dela lite av kampen. Och så går vi lite snabbt vidare till resorna här. Ska vi se. Och första missionsresan, den handlar ju ganska mycket, vi ska ta det ganska kort här, den handlar ju ganska mycket om sändningen. Det skrivs ju också, och nu blir det också lite lästips, det skrivs ju ganska, då skrevs ju Galaterbrevet, det är ett av de första breven som skriver i Nya Testamentet, ett av de tidigaste. Och det har ju ganska mycket av de här grejerna som jag tror de behövde när man gjorde det från att vara en del av den judiska delen till att bli en kristen kyrka. Då behövde de förstå nåd, tro. Hur blir jag rättfärdig? Hur ska jag förstå lagen i det här läget? Ska vi bara bära varandras bördor eller ska vi också bära dem själva? Det är han inne på lite där i det. Och egenskaper som växer av tro, det vi kallar andens frukt. Ganska mycket av de grejerna händer ur den första missionsresan där evangeliet liksom bryter mark på så många ställen i så många kyrkor. Och så gör de den här resan. Och så går vi över till andra resan och så ser vi. Det händer ju också här. Efter apostlamötet i Jerusalem så ser vi att då var de inte överens. Det är kanske bäst att om man inte citerar fel så slår jag upp det i Apostlagärningarna 15 ska det vara. Liksom grejen är här, nu är det dags, Vi måste åka tillbaka. Och det tänker jag också en bra princip. Man inte bara slänger, åker runt en rundtur som de gjorde här. Utan säger, nu måste vi åka tillbaka och se hur de har det i de här kyrkorna vi har startat. Man lämnar inte bara människor. Paulus och sa till Barnabas, låt oss resa ut igen och se hur det står till med bröderna i alla de städer där vi har förkunnat orden om Herren. Och så börjar de diskutera, hur ska vi lägga upp det här? Vilka ska vara med och hur blir det här bra? Och så blir de ju jätteosams. Så de åker inte ens ut tillsammans. Ja, men då tar jag väl den här kompisen då, så får du åka med den kompisen, och så blev de två team. Men de behövde också hantera när man inte blev överens. Och det är något som jag gillar verkligen i Bibeln. Den är väldigt osminkad, Bibeln. Att de grejerna hände där också. Ibland händer det också att vi i vår tid inte blir riktigt överens om vi ska göra saker. De hittade ju faktiskt ett sätt genom det att få ge evangeliet vidare ändå. Men någonstans så tror jag att det var deras driv som också skapade den här lite skarpa situationen. För Paulus sa, den där killen övergav vi oss när vi var i den där kyrkan och jobbade där. Och då stack han ju här och åkte han ju hem. Ska vi ha med honom igen, sa Paulus. Ja, det vill jag, sa Barnabas. Ja, då åker jag själv och hittar en annan kompis. Och så liksom blev det liksom det. Och ibland starkt driv kan skapa ibland skarpa situationer som man behöver hantera. Det betyder inte, jag tror inte det var ett fel i Paulus iver. Zelote betyder ju ivrare. Det är någonting vi ibland får hantera. Det betyder inte att det är gynnsamt om alla människor är som Paulus. Antagligen skulle det vara en katastrof. Och så går vi till nästa där, och då är det resan till Jerusalem. Och vi stannar inte så mycket där, men bland annat så är ju Paulus i Efesos och Aten. Ibland skulle jag drömma att det var mycket som i Efesos. Det kom väldigt mycket människor till tro. Kommer ni ihåg när vi var församlingsläger och Karl-Henrik Jacklund pratade om Aten-predikan där? Jättebra verkligen. Och kanske har vi ganska mycket Aten vi har att förhålla oss till idag. Att faktiskt åt en okänd gud. Människor vet inte vad de riktigt kan tro på. Så backa gärna och läs de liksom texterna där Paulus talade om bitarna där. Och så kom de där. Paulus var ju rätt övertygad. Jag ska åka till Jerusalem. Och så kommer det. Och man kan ju tänka, profeter ska man ju lita på. Och där tänker vi behöver bara ta några verser och så ser vi här. Och det menar jag att man ska göra. Men då kommer det i, ska vi se så jag på rätt, eller 21 och 10, ja. Vi hade varit där i flera dagar då en profet vid namn Agabos kom ner från Judén och sökte upp oss. Han tog Paulus bälte och band sina händer och fötter och sa, så här säger den helige anden, den som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. Och när vi hörde hans ord vädjade både vi och folket här till Paulus att inte gå upp till Jerusalem. Då svarade han, varför gör ni så? Gråter och slår ner modet på mig. Jag är beredd att inte bara låta mig fängslas utan också lida döden i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. Det är ju en ganska tydlig kampsituation i Paulus liv. Vad som var absolut rätt i det här, det får vi lämna liksom till historien. Men Paulus var övertygad om att det är den här vägen jag ska gå. Och ibland så kan det finnas väldigt logiska skäl att ja, men det här borde vi nog inte göra. Och det är ingen uppmaning till dumdristighet. Men det är en uppmaning till att försöka landa in både Guds tilltal och värdera det. Och också att förstå att ibland i saker som vi behöver göra så finns det också innehåll av kamp. Och att inte alltid vi får kanske, ibland kanske vi inte får de bästa råden av dem som vi förväntar oss. Och då behöver vi liksom landa in det i mitt eget hjärta. Och Paulus fick säga, ja, men det här är den vägen jag ska gå. Och så Men de hittade varandra i det och han gick ju upp till Jerusalem. Och så det kan man säga. Nu har vi passerat två stycken flygfoton. Det ena flygfotot är liksom Paulus kompisar. Att förstå hans sändning, kamp och driv genom hans kompisar. Det andra är att förstå honom genom hans resor. Så ni har två liksom lästipp till cellgrupper och så. Och sen så ska vi in i Paulus hjärta. Och då, här hade jag lite hjälp. Text för mitt eget minne också. Och då tror jag att man behöver förstå, då behöver man komma tillbaka till rötterna och liksom, vad är det som skapade Paulus? Och då skapades han skapades av att vara uppväxt som farisé. Då följer man Mosebok i allt. Liksom han kom in på det här fina universitetet. Men han blev, som Valdemar var inne på, han blev radikaliserad. Han talar om sig själv som silot, ivrare. Och någonstans så kommer han in i detta och så hoppar vi in i detta. Och så beskriver han det som vi pratade om förut, att för mig är livet Kristus. Han beskriver Kristus och glädjen. Och jag tror vi kan hoppa lite till där, Jonas. Precis, och så tar vi ändå ett stycke till. Så någonstans där är liksom utgångspunkten i att förstå Paulus hjärta. Och så tror jag att man måste också förstå Paulus utifrån att han lever i en annan kultur. Nu har jag det, att man inte har presentationen, men ja, men precis, det är väl jättebra. För Paulus, han levde i en kultur som är ganska annorlunda med våran. Det var liksom ingen som hade en fråga om det fanns gudar och det andliga existerade. Det var självklart i den grekisk-romerska och judiska kulturen. Men för de här grekiska och romarna så var det kanske mer, hur lever man så man inte stör gudarna? Det var liksom deras fråga. Det var ingen som pratade om att ja, jag har en personlig relation till gudarna. Det var liksom inte där man var. Och det bryter Paulus ganska mycket med i sin undervisning. Samtidigt var kollektivet i centrum. Vi har en extremt individuell kultur. Jag vet ju ibland när man har mött människor, och det är säkert så för er också, när man möter människor från andra kulturer. Jag vet att när man har mött människor som tror på någonting och så landar in i Sverige, så vet jag att ibland när de har förstått att jag tror också på någonting, så de tittar på en liksom, vad är detta för märkligt land? Liksom för den här World Value-undersökningarna där Sverige liksom hamnar utanför nästan kartbilden, hur sekulariserade och hur individualistiska vi är. Så vi som kanske skulle ha vissa synpunkter på den här grekisk-romerska kulturen, jag tror de skulle ha en del synpunkter också hur vi sätter individen i centrum på ett sånt sätt som vi gör. Sen bryter han också mycket med skam och heder. Liksom kvinnan handlar mycket om att underordna sin man. Män fick ju göra väldigt mycket grejer som inte kvinnor fick göra. Det som vi skulle idag tycka är omoraliskt. Men kvinnor skulle bara underordna sig man. Men man levde mycket med en skam och en hederkultur på ett kollektivt basis. Men vi har inte riktigt tid att gå igenom vad det innebär. Men Paulus, han utgår mycket utifrån vad som är lovvärt inför Gud. Och här tror jag man hittar någonstans nyckeln som vrider om mycket av det. Vi tycker många gånger att det är så fint att vi har ett kors i kyrkan. Det tycker jag med. Men både i den judiska och den grekisk-romerska kulturen så var ju korsfästelse, det var ju riktigt skamligt liksom. Det var något anstötligt. Det var uttryck för svaghet och dårskap. Det är det liksom vi har satt upp i våran kyrka. Och det är någonstans här, och det tror jag det är som att man ska förstå nyckeln i Paulus liv, så vänds saker upp och ner. Gud bekänner sig till den korsfäste Kristus. Det vänder upp och ner på skalan för skam och heder. Svaghet blir till styrka, dårskap blir till vishet. De sociala strukturerna vänds upp och ner. Jag hade tanken där om ett bibelord i Första Korinthierbrevet 1 och vers 28. Ja, det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som det som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa ska kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helhet, vår frihet. Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Så de sociala strukturerna, det är därför han kan ta emot den här slaven Onesimus och säga, och så leverera ett frihetens budskap till honom. Så vänds det upp och ner i Paulus liv. Och liksom Paulus korstänkande skapar ett nytt ideal i den kristna kyrkan, vilket vi kan läsa om i Första Korinthierbrevet 12. Och det är därför Paulus också uttrycker i Galaterbrevet 3, så vet ni att det står att man ska inte citera fel. Det, 3 och 28 så står det ju: nu är ingen längre jude, grek, slav, fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Och det är där jag tror man förstår liksom Paulus driv, så kommer det utifrån de här delarna, utifrån den här bakgrunden, den här kulturella bakgrunden. Och det här mönstret går inte bara igen i Paulus liv, utan det, jag skulle vilja säga, det här som vi har precis varit inne på, det går igen överallt där en helig ande får vara med. Och då pratar inte jag om särskilda uttryckssätt av den heliga ande, utan där den heliga ande får vara med och röra sig bland människor, så är detta evangelium, det är glada nyheter. För vi kan se där att där Guds ande genom historien har förvandlat samhällen, enskilda personer, så har det funnits ett korstänkande som vänder upp och ner på sociala strukturer. Gud bekänner sig till korsfäst Kristus idag också. Och när jag säger så här, så tror jag att man ser det ute i missionsarbete, men backar vi lite. Vi såg det i apostlärningarna, och för oss som har lite pingst i våra rötter har vi studerat mycket Azusa Street i Los Angeles, när anden föll på ett så märkbart sätt. Så var det ju samma där, att man satt på ganska enkla former, det möttes folk från alla samhällsklasser och de suddades ut av den heliga ande. Och så tror jag att det är alltid när Gud kommer. Då är det inte viktiga vad vi har med oss, utan det viktiga är att Gud smälter oss samman. Och det är det här, tror jag, Paulus kämpar så mycket med. För det var en del, många ville naturligtvis hålla kvar de här sakerna. Men han uppfattade att Gud har kommit på ett helt annat sätt till mänskligheten. Och då blir vi ett i Kristus. Då har det ingen betydelse vad jag kom in med. Jag skulle tro att alla sitter här och tänker, ja, men jag har rätt mycket skräp in. Och när vi ska sluta här, så ser vi att det Paulus hade i ryggsäcken, det blev ju en fantastisk tillgång. Det kan finnas sånt som du har i din ryggsäck som känns som skräp, men som kan transformeras av Gud till något som blir oerhört värdefullt. Vi går in på Paulus lidande lite grann där. Och här tror jag är en nyckel och något som också är svårt för oss människor. Han var inte rädd att dela med sig av sin svaghet. Så gör man ju knappast om man känner sig lite självgod och självtillräcklig. Utan han delade med sig av det som var jobbigt. Han delade med sig av det som plågade honom. Kritik, sjukdom. Det som liksom skapade någon form av press i honom. En känd bibelforskare som heter N.T. Wright föreslår att Paulus nog var lite deprimerad när han skrev andra Korinthierbrevet. Vi vet ju inte om det var så. Egentligen har det inte så stor betydelse. Men i vilket fall så blottar han sitt eget inre. Det är liksom en jätte, för er som har läst de här texterna mycket och för er som kommer göra det framöver, så ser man skillnaden mellan första och andra Korinthierbrevet. Det är så oerhört stor. Men någonstans så blottar han sitt hjärta, och i det så försvarar han sin tjänst, men inte på ett sånt sätt så han ställer sig ovanför, utan han ställer sig på liksom det svaga korsets sida. Och då var vi lite grann i lidandet för att förstå kampen och drivet. Men så tror jag inte heller det går att förstå Paulus kamp och driv om man inte förstår hans lidelse. Och jag menar inte, jag tror i många stycken att han är hopplös att umgås med Paulus. Jag är inte säker att jag skulle trivas med honom. Och det är inte när vi pratar om detta att du behöver bli som honom. Men jag tror vi måste förstå hans lidelse. Liksom, vad är det som skapar detta driv i honom? Ja, men jag tror, och då är vi tillbaka ungefär där Valdemar var skrapad lite för ett par veckor sedan, att man måste förstå den i kombinationen av hans tidigare erfarenheter, av att studera Moseböckerna, ivern att det han trodde då göra det som var rätt när han jagade efter Guds församling, och den här dramatiska omvändelsen som liksom vänder allting upp och ner. Den ivern försvann inte. Men hans zelos fick ett nytt objekt när han mötte Kristus. Då vill han vara med i missionsrörelsen. Och han säger i något sammanhang, jag brinner för er med Guds iver. Det är liksom över grundtextet så är det, jag brinner, alltså zelo, med Guds iver, zelos. Och det är ju inte det vi är inne på nu, det är ju inte ett ultraljud av Paulus hjärta. Men ska vi förstå honom så måste vi förstå att han är inte är liksom, han tänker inte ta in på spa resten av livet. Det är liksom inte Pauls melodi. Men jag tror att han hade det gött i livet. Men det var utifrån att för honom var livet Kristus. Och jag tror också att då Paulus levde med ett inre tryck. Han säger kärleken lämnar mig inget val. Och det, jag tror det kan finnas både positiva och negativa inre tryck i oss som människor. Allt är inte när det trycker på från insidan. Det är inte bara tokigheter, utan det är faktiskt också någonting som kan skapa förändring i oss. Men så kan det också vara sånt som vi behöver hantera för att inte må dåligt. Så. Och då tänker jag att härifrån då ska vi landa in detta. Och det var här jag kände någonstans igår kväll att det går ju an med liksom, när man predikar mest till sig själv liksom. Brukar vara fördelaktigt för att någonstans tala till sig själv. Och en lektion i teologi eller historia, det är ju liksom en sak. Men så vänder vi på det. Och så funderar vi liksom från Paulus och så till mig och till dig. Vad är detta då? Här är vi en del av oss står lite mitt i livet. Man får definiera sig var man vill vara själv. Nästa gång handlar det om mentorskap. Första gången var det om liksom första kallelsen och omvändelsen. Men hur angår det här med sändning, driv och kamp oss? Som är en lokal kyrka här. Ungefär i storlek som de som var, de reste omkring och startade kyrkor runt Medelhavet på den tiden. Uppdraget är ungefär liknande. Och då kan man kan ställa sig en del frågor. Men Gud kan väl inte sända mig? Och i så fall till vad? Man kan ju också fundera, har det här drivet bara omformats eller har det tappats? Det handlar inte om ålder, tror jag, utan det kan vara lite olika i olika perioder. Och då kan man kanske fundera på, behöver jag också komma tillbaka till Kristus och för att kunna identifiera, för det tror jag är ganska universellt, det som Paulus säger i Filipperbrevet, för mig är livet Kristus. Behöver jag komma tillbaka dit för att hitta driv för en ny tid? Kanske för någon. Ibland pratar vi om kamp. Sen kan prata om kamp kan också bli ganska svår. Men om vi sätter ordet kämpigt så är det lite mer vardagligt kanske. Jag tror alla någon gång har gått igenom något som kan vara lite kämpigt liksom. Och det kan ju ibland göra att man kanske tvekar lite grann på det här. Här är jag, sen mig. Jag pratade ibland om i cellgruppen där vi som familj är med. Just det här svåra ibland när man ber Gud använd mig i det jag möter imorgon. Och så har vi märkt att när man ber det så märkliga bönus vad man brukar få det. Och så kan man bli lite tveksam. Liksom, vill jag be det här igen för lite jobbigt också? Man får frågor på jobbet och man hamnar i samtal man inte tänkte man skulle hamna i. Och det är både fantastiskt och jobbigt. Och det kan vara saker som vi har varit med om. Jag tror inte de behöver vara så stora. Men det kan vara lite kämpiga saker. Och så kanske man tvivlar. Vill jag be den bönen? Herre, herre, jag, sänd mig. Och vad, kan jag villkora vad den innebär? Men det enda tänker vi kan vara helt säkra på är att Gud älskar oss och vill oss bara väl. Det tänker jag ändå en utgångspunkt i detta. Ja, och så hoppar vi lite. Jag tror vi hade något mer, va? Ja, och det här är ju, vad har vi med oss i ryggsäcken? Vi brukar tala om ryggsäck som någonting negativt. Det är något som tynger. Men jag tänker att du kanske inte har varit på Oxford. Och du kanske inte har blivit radikaliserad. Men ser man mänskligt på det så kan vi säga att det här som Gud verkar ju vara en expert på att omforma saker till sina syften. Så jag tänker oavsett vad vi har haft med oss så tänker jag att Gud kan omforma det så det blir jätteanvändbart för det som är viktigt för Gud. Och kanske kan förbönen eller i cellgrupp under veckan vara en stund där man kan fundera på kanske ska jag lyfta upp något som jag kanske till och med vill lägga längst ner i ryggsäcken här. Det är både tungt och skaver lite mot ryggen. Men så kanske det faktiskt kan visa att det här kan faktiskt vara någonting som hjälper andra människor. Gud kan omforma det för sina syften. Jag som trodde det bara var en sten. Gud kan omvandla belastning till tillgång. Det här tror jag är ju det här är en svår utmaning. Kanske för att vi har det så många av oss, kan jag säga. Vi har det så bra. På många sätt i alla fall. Sen kan vi ha saker som är kämpigt för oss. Men ibland i perioder så kan det bli så gött att leva så att det blir dolt att livet är Kristus. Den här kan jag kämpa lite med. Och då kan man säga att det här positiva inre trycket som trycker på som vad jag vill att mitt liv ska handla på, om det kanske borde trycka på lite mer. Ja. Och sen det sista här innan vi ber tillsammans. Så säger ju Paulus, följ mitt exempel så som jag följer Kristi exempel. Det är också lite kulturellt. De levde så. Liksom, Sen kan man ju fundera, är det bara kulturellt? Det tror inte jag det är. Jag tänker att vi alla, i det vi gör, så tänker jag att när någon lär sig ett nytt yrke så tittar man på, ja, nu, så här verkar man göra det här när man ska lära sig det här momentet i yrket. Så följer man ju med och ser mer erfarna kollegor, och sen så kan man lite mer självständigt på egen hand göra saker. Och sen så säger han ju att jag gör det så som jag följer Kristus. Och jag tror också, och möjligtvis är det där Valdemar loopar in nästa söndag, att en del av mentorskap handlar ju faktiskt också att kunna visa exempel, men också att gå bredvid. Att fundera på, finns det saker som jag kanske kunde lyfta fram tydligare mitt i livet, som visar att jag också kan säga, ja, men det här är ganska bra att följa. Det här har hjälpt mig. Och så kan det bli hjälp till en annan människa. Jag tror vi redan gör det, men jag tror vi kan medvetandegöra det med den heliga andes hjälp, så att vi hjälper människor på vägen som vi gemensamt går. Det här var två foton, och så var det ett litet ultraljud från Paulus, som jag tror, och det sista tror jag förklarar lite grann varför är hans, var kommer all den här driven och kampen ifrån. Och jag tror det finns hos oss också. Han mötte vanliga kyrkor som den här.